Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Vi måste lära oss att leva med osäkerhet. Ja, så låter de bevingade orden av den tyske psykologen Gerd Gigerenzer.
Vem han, är det?
Det är en ganska känd tysk psykolog. Oh. Inte jättekänd, men ganska. Var han den första att tänka på det här? Nej, absolut inte. Men han skrev det i en bok och då får man ju ofta citat tillskrivna till sig. Så det var ju smart. Gigerenzer tänkte mycket på det här med den osäkra världen och hur vi ska ta oss an den. Och att vi konstant måste lära oss för att ta oss an den. Ungefär så.
Ja, och om, det enda man vet att inget är konstant.
Nej, men precis. Och sen om jag ska vara transparent så blir jag alltid lite bortkollrad när psykologer slänger in uttryck som heuristik, eller hur man säger, i varannan mening. Vilket han gör. Men jag tänker att ni kan tänka att det här är ett väldigt tänkvärt intro.
Ja.
Bra, tack.
Det blir väldigt seriöst där.
Aha.
Det här kommer ju bli kul.
Ja, men, ja, men det är kul och seriöst samtidigt.
Ja.
I alla fall, på ena sidan, djupt nedsjunker i en bok om meningen med livet är Bertrand Russell, a.k.a. du.
Ja, men det vill jag gärna vara.
Ja. Och sen är det såklart jag då med ett skakigt vlogginlägg, vardagspsykologen Bert Karlsson.
Wittgenstein.
Ja.
Nej, han är ingen vardagspsykolog.
Nej, jag tänker, han säger ju många bevingade ord, Bert Karlsson. Men han är ingen riktig psykolog.
Psykologivärldets ja. Bert Karlsson.
I alla fall, det som är temat idag, det är just psykologi. Och då tillsammans med vin. Ett, pappa, innan vi pratar mer om det här. Hur kommer det sig att du vill prata om det här?
Därför att det är väldigt roligt.
Ja,
oväntat är det faktiskt.
Oväntat,
och det här handlar inte om vanlig psykologi utan om experimentell psykologi. Det vill säga tillämpar psykologi när det gäller vin. I synnerhet blir det här. Och lite mat också.
Tillämpad psykologi på vin, det är spännande. Ja.
Ja, men alltså det är ju så här att allting påverkar ens upplevelse i hjärnan.
Mm.
Och man kan till och med påstå, eller den här vi ska prata om, Charles Spence, han säger ju att man på bara några hundradels sekunder bestämmer oss hur någonting ska smaka, beroende på hur det ser ut.
Ja.
Smaken liksom sitter i hjärnan. Hur går det där till?
Det är väldigt spännande.
Ja. Och han påstår också att 90%, det ökar väldigt mycket, av det vi upplever som smak egentligen är doft och allt annat runt omkring som vi ser, hör och känner. Och den upplevelsen skapas också i hjärnan.
Ja, alltså det mesta skapas i hjärnan eftersom det är så vi tänker. Men jag fattar vad han är ute efter. Ja.
Jo, men hjärnan är liksom inte någon exakt vetenskap, så att säga, hur den tolkar saker och
Nej.
Ting. Utan det beror väldigt mycket på situationen. Och det är där han håller på och experimenterar. Vi ska alltså ha en Charles Spence Show.
Är det en Charles Spence Show?
Han är då professor i experimentell psykologi.
Och det är det...
Universitetet i Oxford.
Och den här Charles Spence är den personen du har hängt upp där avsnittet.
Ja, men han dyker upp i ständigt olika sammanhang.
Han har aldrig dykt upp för mig.
Nyhetsrapportering. Jag har skrivit kröniker om honom. Och alla tycker det är väldigt roligt att relatera till hans jobb.
Ja.
Och han måste ju ha en viss mått av humor i alla fall i de här försöken. Samtidigt som de är seriösa och klargör lite grann hur vi upplever saker och ting mellan känsel och smak till exempel. Jag kan kombinera det.
Mm.
Syn och hörsel och alltihopa det här.
Hur det hänger ihop och vad det gör att vi, vilka känslor vi får för någonting typ.
En rolig grej.
En rolig grej, sen blir det tråkigt.
Alltså nej, han har faktiskt vunnit IG Nobelpriset.
Vad är det för något?
IG är ju liksom en kontrast till det vanliga.
Aha,
det är inte så seriöst.
Ja.
Men egentligen lite kul. Det är så här, man ler när man hör det och sen så tänker man, ja, det kanske ligger något i det här.
Aha.
IG betyder ignoble.
Ja, just det. Ja, jag vet inte exakt vad det betyder, men i kontext kan jag förstå det.
Det är väl lite grann att det är, vad säger man, ignoble, tarveligt.
Ja, kanske.
Simpelt. Simpla försök. Ja. Hans försök, nu citerar jag här för det är så roligt.
Gör det.
Han var ju så här, att hans definition, att elektroniskt ha modifierat ljudet av ett pringelchips för att chipsätaren ska tro att chipset är frasigare och färskare än det är. Det är fin forskning.
Det tycker jag. Det är Pringles har storsatsat på krispighet. Och det, alltså, det får man ju ge det. Jag tycker ju, absolut inte mina favoritchips Pringles, men jag tycker att det är ganska gott. Och det är ju väldigt crunchigt när man äter en Pringles.
Det bygger ju på att det är därför det ligger i någon slags kväve eller någonting
stålrör,
sånt där.
Stålrör, ja.
För att det inte ska kunna påverkas i form och så.
Nej.
Krispighet.
Nej, formen är tydlig med Pringles.
Ja. Ja, vi ska kasta oss över detta.
Ja.
Men i alla fall, hans forskning går alltid ut på vad det är som fungerar som stimuli i vårt huvud.
Ja.
Om det kommer ifrån alla våra fem, vad är det?
Fem sinnen?
Fem sinnen.
Kanske.
Syn.
Ja.
Smak, känsel. Doft, hörsel.
Ja.
Ja.
Sen är det väl moderna forskare och läkare säger väl att vi har typ 15 sinnen. Men det är de vi jobbar med utvärtes så att säga.
Ja, precis.
Ja. Jag förstår. Ja, men jag tycker det här kommer bli väldigt spännande för att det är ju på ett sätt så försöker man ju boxa in och skapa liksom objektivitet kring mat och dryck på något sätt. Att så här är det. Medan det egentligen bara är en extremt subjektiv process som händer i huvudet som gör att du tycker
något. Vi har ju konstaterat flera gånger att upplevelsen av en smak och doft är olika. Beroende på att vi har olika sinnen som fungerar lite olika.
Mm.
Men här pratar vi om helt andra saker som påverkar upplevelsen.
Mm.
Inte bara själva tungans receptorer eller näsans små mottagare för lukterna.
Jag fattar. Ska vi liksom prata lite? För du har sagt att det är liksom ett forskningsfält det här handlar om. Så kan du få ge lite liksom, grund till det här?
Ja, alltså det är ju inte bara Charles Spence. Han har väl inriktat sig ganska mycket på vin. Men det finns ju forskningsfält som heter så neurogastronomi.
Neurogastronomi, otroligt.
Ja, och det är som en ny vetenskap hur hjärnan, precis som vi säger, hur den skapar upplevelser samtidigt genom smak, doft och syn, hörsel.
Ja, det hänger ihop.
Ja, och hur hjärnan då, vad de forskar kring, hur den då kan avkoda omgivningen och skapa den här upplevelsen.
Mm.
Och nervkontakterna i kroppen och hjärnan och magen och alltihopa det här.
Mm.
Jätteintressant vetenskap.
Ja, det fattar jag.
Vi får väl se var den leder någonstans.
Och när du pratar om neurogastronomi, då är det ju liksom mat det pratas om. Men vi vill ju komma in på vin då.
Just det.
Och finns det neurovinologi då?
Det är ju i princip så.
Ja.
Man kan säga att den neurogastronomin har ju gått in på krogarna. Så att, liksom, bra krögare ska ju veta att miljön, ljudet, ljuset, alltihopa är väldigt viktigt i lokalen.
Ja.
Och bara servera mat på en tallrik, vit tallrik på ett vitt bord, är ju då att begränsa möjligheterna för en att ge nya stimuli till hjärnan när man äter.
Mm.
Och det här har ju gjorts mycket på krogar.
Mm.
Heston Blumenthal i London, han har ju hållit på och experimenterat det. Han serverade ju en liten, vad sjutton var det? En liten rätt med en snäcka inuti någon liten mollusk.
Uh-huh.
Och så med havet brus och det var en liten sandstrand man kunde känna och alltihopa där, så att det gav liksom en upplevelse utav en strand och så vidare.
Ja, och då tänker man strand när man ser det här. Ja. Man tänker, åh, vad nära havet vi är. Ja. Jag förstår. Men han, Heston Blumenthal, är väl så väldigt... vad kallar man den typen av kök? Det är så...
Molekylärt.
Eller? Ja.
Och gastromolärt. Molekylärt.
Ja.
Ferran Adrià då, El Boy, var ju känd för detta från början.
Okay.
Mm. Nej, bland annat en rätt som bestod av en ballong som kom in.
Mm.
Och framför gästen då så pickar man på ballonger och så sprack den och så kommer doften ut av rätten ut. Aha. Det var det klart.
Det är riktigt nära performance art när man är där. Ja, jag fattar. Men låt oss ta oss vidare då. Då har man ju börjat tänka på det här inom matlagning och framförallt då kanske inom fine dining har man råd att satsa på det här. Jag tänker Pressbyrå regnar sig mer åt att bara så öppna dörren och nu luktar det bulle i hela Vasastan.
Ja, men det är väl jättefint. De har ju verkligen tänkt på det. De har ju en liten doftspridare för kaneldoft.
Ja. Men jag för mig att de har blivit förbjudna att använda den. Jag vet inte. Det vore kul och spännande att höra om det är någon lyssnare som vet.
Jag tror inte de får ha det nu på gatan längre.
Ut i tunnelbanan är framförallt där det luktar. Alltså i Stockholm.
Det går som en sniffande hund. Vad är det här, kanelbullen?
Ja. Men ska vi liksom ta oss tillbaka till din psykolog här du, som du har som hjälte för avsnittet Charles Spence.
Men innan dess,
innan
jag drar något gammalt, det har säkert många hört.
Ja.
Så här klassiska psykologiexperiment med vin.
Absolut.
Mm.
Och det här är inte Charles Spence då?
Nej, det här har gjorts innan. Mm. Av många egentligen. Det är ett ganska enkelt experiment att du tar ett hyggligt vin.
Ja.
Och så häller du upp det i två flaskor. Den ena med en lyxig etikett, Bordeaux typ. Och det andra med en billig etikett. Men det är samma vin.
Ja.
Och sen så låter du provare vinprovare eller vanlig allmänhet provare. Man kan göra det olika experiment.
Mm.
Men det är ofelbart alltid så att de bedömer vinet med den lyxiga etiketten som mycket godare och bättre. Välbalanserat, komplext. Och det andra, det är rätt simpelt, lite snipigt och sånt där.
Ja. Gud, vad vi är ju,
det är så
är
himla
ju,
lustigt alltså.
Vi är ju dumma i huvudet, människor. Alltså, det är ju... Ja, förlåt.
Ja, nej, men man ska inte tro att det vi upplever är det som verkligheten egentligen är.
Nej, det är därför liksom blindtest är det enda som är rätt på något sätt. För att annars är det så mycket annat som hjärnan bara kommer in.
Ja.
Det står, så har det att det kostar 1000 kronor. Och vad jag tycker, gott tycker jag. Jättegott.
Jag vågar inte säga något annat. Nej. Ett annat experiment jag läste om var på en restaurang i USA.
Mm.
Där man testade gästernas uppfattning om viner och ursprung.
Mm. Mm.
Lite kul. Och då sa vi, kan inte vi få bjuda på ett glas rödvin?
Ja,
visst, säger gästerna.
Det är ingen som tackar ner till det.
Ja. Och hälften av dem fick ett, som de sa, ett fint vin från Kalifornien. Och de andra fick ett vin från North Dakota.
Ja.
Vet du vad North Dakota är?
Det är en stat som inte är jättekänd för att göra vin i alla fall.
Nej. Det är en riktigt prärie cowboystat. Och då tänker ju folk liksom när de får det där vinet. Det var också samma vin naturligtvis i glasen. Som fick Kalifornien. Ja, men jättebra. Ja, de kan göra vin i Kalifornien.
Ja.
Och de andra sa, vad är det? North Dakota vin? Det smakar ju urk.
Ja. Och sen så kom det tillbaka. Ha! Där lurar vi er. Det var samma.
Taskigt. Men det var också så att det här, de som fick det här kaliforniska vinet, en gratis glas då. De tyckte bättre om maten också.
Ja.
Hela stämningen blev mycket bättre och många av dem bokade ett återbesök för det här var en sån trevlig restaurang. Så att,
Men så de kan som fick North Dakota-vinet, de liksom brände ner restaurangen och så såg de aldrig dem mer igen.
Ja, just det.
Men jag fattar, det är också lite att man blir bjuden. Då är det klart att man blir positivt inställd. Alltså.
Jo, men det är ett intressant experiment.
Jag fattar, ja, men det är så här, våra det är förutfattade idéer om ja. Hur någonting är påverkar hur vi uppfattar dem på riktigt.
Ja.
Ja. Spännande. Men det här var då inte Charles Spence.
Nej, det här är två andra försök.
Ja.
Och de var liksom, det här var inte experimentell psykologi, men det kommer vi till nu.
Mm.
För nu kastar vi oss över Charles Spence. Jag tror vi ska ta faktiskt och börja med hans mest berömda.
Absolut.
Ja.
Är det här, för du har ju skickat på mail då till mig. Det är så vi kommunicerar, far och son, via mail.
Nu sitter vi live tillsammans.
Nu sitter vi live. Nu är det här inte via mail. Här är våra röster. Men du har skickat lite så här ljudlänkar till mig. Är det vi ska prata om?
Ja, jag ville att du skulle lyssna på dem utan att du visste vad det var.
Ja,
men det är en del i det hela, hur man kan skapa ljud som ja. Kommunicerar med den inne i hjärnan för att förändra, förbättra upplevelsen. Då, förhoppningsvis.
Ja, det var lite så, om det är någon som känner till genren ambient, så var det lite så den känslan.
Ambiance.
Ja.
Mm. Här gjorde han, och det är några år sedan nu, Charles Spence, det var på en vinmässa i London. Mm. Han inrättade två rum.
Ja.
Ett med röd belysning och en mjuk, angenäm musik, som han sa.
Aha.
Och det andra med grön belysning och lite skarpare, hårdare klanger i musiken.
Två olika rum, två olika färger, ja. Och lite olika musik.
Ja. Och så fick deltagarna gå in med ett glas vin, som förstås var samma i båda.
Ja.
De kanske hittade på att de hade ett nytt vin i glaset, men det var alltid samma vita vin.
Mm.
Och hur gick det, tror du?
Jag tror att det påverkade deras upplevelse, pappa.
Ja. Och han mätte ju sig. Det här är ju experiment, forskning.
Vad mätte han? Där?
Hur många av dem upplevde att det var annorlunda?
Hur många centimeter de
ja. Ja, de fick väl tala om vad de tyckte om vinet.
Jag fattar.
Och det var upp till 10% förändrade åsikter om vinet i de olika rummen, kan man säga.
Uh-huh.
Att i det här röda rummet så blev njutningen av vinet större.
De gillade det mer i det röda belysningen, där det var lite angenäm mjuk musik.
Ja, just det. Uh-huh. Det kändes lite fruktigare och ja, mer positivt, det här vinet.
Okej. Okay.
Och i det gröna rummet så kändes det att det var, förvisso, det kändes lite fräschare och friskare, men det smakade inte så mycket.
Nej, okej. Okay. Det var ingen tryck i det.
Nej. Nej, låt inte mig förklara det närmare.
Nej.
Men vi kan väl prova.
Ja, alltså, vad tyckte Mr. Charles om det här? Då?
Det här var ju ett tag sedan. Han blev väldigt förvånad över att det var så stor skillnad i alla fall.
Ja.
Han trodde att det skulle vara en viss effekt,
mm.
men att det blev så stor, det var mycket mer än han hade kunnat hoppas på. Så ja. Att, det här gjorde väl att hans forskning tog tag ganska mycket. Det var ju många som citerade den här, och det har gjorts massor av såna här tester senare naturligtvis. Det är alltid roligt att göra,
mm.
med alla typer av ljus. Det här röda har vi ju konstaterat, det gröna, det har gjort med blått ljus. Och då ser vinet lite halvtaskigt ut, kanske mer som vatten, och man tycker att det...
Men just nu fattar jag vad far efter, för liksom det förändrar ju också hur vinet ser ut, såklart, där inne. Om det är rött så ser det ännu mer rött ut. Och så. Ja.
Och grönt är nästan giftigt ute.
Ja. Och blått, då, vad blir det då? Då blir det...
Lite blekare.
Klor.
Ja, tycker inte att det smakar någonting.
Nej, nej.
Och gult ljus, då blir det lite mera... apelsin, persika kanske och sådär.
Ja, men trots att det var samma.
Ja.
Det måste ju vara väldigt, alltså beroende på, nu ska jag inte gå in och liksom opponera mig mot Charles Spence här, men det måste ju vara extremt kulturellt betingat vad man har för kopplingar till färger i form av smak.
Det tror jag också.
Jag tänker om man, Charles Spence visar, har gjort sina tester i västvärlden.
Mm.
Jag tänker om man skulle göra det, säg så här, i, inte vet jag, Marocko eller Turkiet eller någonting sånt. Då kanske när det är rött så kanske man tänker mer på chili eller saffran eller inte vet jag, något annat.
Ja, eller har ni en negativ uppfattning om rött?
Exakt.
För att det signalerar någonting helt annat än vad det gör i vår värld av röda hjärtan och kärlek och sånt.
Nej, men precis. Men jag förstår, det är ju väldigt spännande att bara färg utan något annat gör att man tycker olika om någonting.
Så är det.
Ja.
Jag läste faktiskt när vi pratade om det här om ett annat experiment med whisky, motsvarande.
Mm-hmm.
Och då hade de också inrett 3 rum.
Det här är ett annat test alltså.
Ja.
Är det ett whisky-test?
Whisky-test,
ja. Ett whisky-test, ja.
Och då hade de inrett 3 olika rum. De hade gjort ett som de kallar för sweet room, ett woody room och ett green room.
Ja, okej.
Ja, då förstår du lite
grann. I green room satt Loreen och pratade med en med långa naglar.
Just det.
Ja.
Ja, man vet inte vad de tycker om drycken när de sitter i sitt green room.
Ja, men jag fattar. Det var så
men där var i alla fall ett grönt rum. Och det var ljud av fåglar, gräsklippare och alltihop och sånt där.
Mm.
För att liksom få liksom en känsla av grönt hela tiden.
Mm.
Och dofter av allt möjligt där. Och det här sweet room, rött. Allting var rundat och mjukt. Och det var mjuka toner, klingande och väldigt
det var,
härligt
jag
att komma
jag,
in
jag vill, jag vill vara där, känner jag.
Ja. Ja. Och sen hade de ett woody, ett trärum.
Ja.
Som var liksom inrätt som en timmerstuga.
Mm. Lite så alpigt, kanske.
Liksom, ja, precis. Tagit i allt med knärrande golvbrädor och sprakande brasa och lite sånt mysljud. Dum, 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 dum. Lite basljud så här i bakgrunden. Och,
träblås kanske.
Och lite dofter av cederträ och gräs. Och så.
Mm.
Ja, och så fick de få gå in där med ett glas whisky och berätta hur de smakade.
Mm.
Det var förstås samma whisky hela tiden.
Ja, och de tittade sig omkring och undrar vad det smakar.
Och här meddelades det efteråt att det var faktiskt skillnaden var 20% i upplevelsen mellan de olika rummen.
Ja, just det. Och vad har du inte ett rum kvar också?
Vad sa du?
Har du inte ett rum kvar? Nej.
Nej, trärummet, grönrummet och rödrummet.
Ja.
Och i rödrummet tyckte de att det var sötare whiskyn.
Men det var det som du kallade sweet från början. Ja, okej. Okay.
I det gröna rummet så kändes det att det var lite gräsigare och grönare och friskare whisky. Och i trärummet så smakade whiskyn allra bäst.
Ja.
Eftersom de fick lite trätoner i smaken.
Ja, det är det efter. Ja.
Men bara för att de såg trä och hörde sprakande brasa och så.
På ett sätt är det ju konstigt hur hjärnan funkar. Men å andra sidan är det ju också så här självklart. Att det är, så här, är man i ett rum... Ja. Som ser ut som en timmerstuga och de sprutar någon cederträsdoft där och de spelar...
Ja, speciellt om de sprutar doften också.
Ja, då är det ju förstört lite grann, kan jag tycka.
Jag kan hålla med om det. Ja. Det blir lite konstigt för då får man ju verkligen liksom lite koldoft från en brinnande brasa i näsan också.
Ja, men eller hur? Och kanske så här, trä luktar ju också. Ja, alltså, så här, det, men det roliga är ju att man tror många personer... Jag tänker att de personerna som är där är liksom... Inte så, blir det så reflekterande utan man bara tycker någonting. Ja. Man förstår inte varför man tycker det. Liksom.
Nej, men det är ju det handlar om. Hur känslorna tar överhanden.
Ja, just det.
Som man inte direkt kan relatera till. Allt med form och färg och sånt är ju relaterat till känslor. När man har en uppfattning om saker och ting. Man kan inte säga att det berodde på just den färgen eller den formen eller det ljudet. Utan det var någonting som man... jag tyckte inte om det där.
På dåligt humör kanske. Ja. Det var stressigt innan man kom.
Ja, men jag tyckte inte om det där hemmet eller någonting sånt där. Den där restaurangen, nej.
Dålig känsla.
Karma.
Karma, det är också. Det påverkar vin, absolut. Du har skrivit en rubrik som heter ljud här. Som
det här var ju ljud också.
Det här var ju också ljud, ja, absolut.
Nej, vad jag skrev var ju bara för att jag skulle komma ihåg en berättelse eller en test han hade gjort med vin. Idag har man ju vin på kork, som säger.
Vin med en kork.
Kork, och så riktig man, naturkork.
Ja, det låter så här.
Och en skruvkapsyl som låter.
Det låter schluck, ja.
Och då hade de testat det. Det var också samma vin förstås.
Mm.
Där de lät de här testarna, då, deltagarna, höra hur man öppnade vinet i bakgrunden. Så.
Mm.
Och det var det ena och det andra var liksom bara en trist skruvkapsylsljud.
Ja. Mm.
Och så fick de tala om vad de tyckte om vinet. Och det var ju så att vinet var ju...
Det var ju bättre.
Ja.
Men det är, det är ju mer att man har lärt sig, eller många har lärt sig, att man tror att viner med kork är finare. Alltid dyrare och finare. Ja. Typ.
Och det är lite kulturellt betingat det där också.
Exakt.
Men det var ju roligt, om de själv fick dra upp den här korken, så blir effekten ännu tydligare.
Ja, jävlar.
Att det var ännu godare då när de...
Ja, men det är ju liksom det är den tydligaste ljudet kopplat till vin. Ja. Liksom är ju korkutdragningen. Och hur bra det än har blivit med skruvkork så är det ju härligare att dra ut en kork. Så är det ju bara.
Det finns några sommeliertrick. Man ska öppna en skruvkapsyl. Mm. Så man sätter liksom flaskan, lättat lite på den, och så sätter man på överarmen och så drar man bara rakt över hela armen. Och när man kommer till handen så flyger den där bort.
Ja. Ja, det har jag, tror jag sett någon som har gjort.
Jag kan testa
störigt hemma. Om man gör det och det flyger ner i maten eller någonting. men jag fattar. Så vi har haft lite whisky-test, lite ljud- och ljustest.
Jag har mera på ljud.
Du har mera på ljud, berätta.
Musik.
Ja, är det här du har skickat till mig?
Ja.
Ja, för jag har fått lyssna på någon lite sån konstiga länkar på SoundCloud med saker.
Ja, men det var som skulle illustrera olika typer av vin, va?
Ja, exakt. Mm. Eller det var du? Olika smaker var det, va? Ja. Alltså grundsmakerna.
Typ. Ja. Kan vi höra det här, eller?
Ja, men det går att lyssna på här. Alltså jag kan ju lägga in dem lite. Så här låter den söta. Så här låter den sura. Så här låter den salta. Så här låter den beska, eller bittra antar jag. Det är bitter på engelska. hoppas det. Lätt bra. Det finns ju umami också, men den var inte med på den här listan tyvärr.
Vad tycker du då?
Jag tycker att nu, alltså vi pratade lite om det här innan, men de är gjorda för att de ska funka ihop och de är lite samma ackord och tonföljder och harmonier och sådär. Jag skulle nog säga att den sura är bäst. Den känns väldigt så sur.
Syrlig.
Ja, men syrlig, sur. Alltså så här, den har verkligen den tonerna. Jag tycker den söta, det är för mycket mollackord i det här. Ja. Liksom,
men du grejen. Är lite speciell eftersom du håller på med det här.
Ja, du är en tönt, jag försöker säga. Sluta överanalysera det här.
Du har ju på mig 15 år med musik av den typen. Så att, ja.
Men, det är fascinerande. Man känner ju en känsla.
Men då fattar man att ljudet påverkar upplevelsen av det hela. Om man 100%. Har det. Och även volymen faktiskt.
Ja.
Det har han också testat, Charles Spence. Att högt ljud, massa slammer runt omkring. Då tycker folk inte att vinet smakar lika mycket som när det liksom är stilla och lugnt.
Men nu kommer jag med en liten sidohistoria här. Men om man åker bil, kör bil, man är någonstans när man inte vet var man är. Man lyssnar högt på musik i bilen. Och sen svänger man av den stora vägen, kanske en motorväg eller någonting, och svänger in i någonstans. Och sen börjar man närma sig dit man ska. Och så vet man inte riktigt, man måste börja kolla vart man ska någonstans. Och det är så himla intressant, det här gör ju nästan alla, att man sänker volymen så man ska kunna se bättre. Det är ju en jättekonstig grej, att man liksom, det är ju en annan våglängd, men man känner att man måste sänka liksom musiken för att kunna hitta med ögonen dit jag ska.
Och koncentrera sig bättre
och
inte sitta så avkopplad, man måste liksom aktivera hela sinnesnärvaron.
Ja, exakt, man så böjer sig fram i bilen och sänker volymen. Det är väl lite det som det blir då med vin också, om det är väldigt slamrigt och högt. Så har man liksom stört ut mängden.
Jag kan fatta.
Ja. Förlåt, du var på väg någonstans.
Nej, det var väl inte mycket mer med det. Men att musiken i alla fall påverkade.
Ja.
Och det har man ju konstaterat, Charles Spence förmodligen, att låga ljud och mässingsinstrument och sånt där blir mer kopplat till då bittra smaker. Och allmänt sett choklad och kaffe och sånt där.
Mm. Ja, men det är ju
mässingsorkester och en kopp kaffe och en chokladbit, det passar ihop. Likaväl som sån här diskantspel på piano.
Mm.
Det passar ihop med en liten apelsin- och citrondrink. Mm.
Det vore ju väldigt roligt om de hade det liksom, en liten högtalare på varje bord om det, och så får ändra den liksom, ljudet samtidigt som man äter eller dricker vin och så här. Det blir väldigt stökigt ljud i den restaurangen, men det får man ta för att ta
Men alltså, man kunde ha ju det vid bordet och se vad de beställer för drycker.
Ja.
Om de får höra mycket bas och brass music.
Ja. Ja, jag förstår det.
Jag tänkte beställa en drink lite Nej, nu känner jag.
Nej.
Jag ska ha kaffe och choklad.
Ja, jag ska ha en espresso martini, tack.
Ja, just det.
Bra, vi gör så att vi gör ett litet klipp här och fortsätter med nästa del.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Ja, men det är liksom sinnet vi inte har pratat så mycket om nu då är väl liksom känsel eller röra vid saker eller form eller vad man ska säga.
Ja, formen, ögonens. Det man tittar på avgör ju också lite grann.
Ja, just det.
Ja.
Det är inte så mycket känsel. Det är
och
mer,
vem har forskat kring det, tror du?
Jag tror Charles Spence har gjort det. Vad kul.
Ja, återigen. Alltså, det blir lite tjatigt där. Runda, mjuka former signalerar ju söta smaker. Han kommer fram till det. De har serverat. Typ.
Mm.
Och stjärnor, trianglar och alltihopa gör att det upplevs mer bittert och mer bubbligt faktiskt.
Okay.
Och kolsyrat.
Vad finns det för bittert, bubbligt vin som man är sugen på?
Ja, det vet jag inte. Eller kan man säga.
Ja, okay, eller.
Antingen eller.
Mm.
Men det är ju intressant också där, jag tänkte på vikt. Jag vet inte, de lätta vinglas upplevs ju som fina, fast tunga vinglas är också bra. Och det är allmänt känt att tunga vinflaskor upplevs som om vinet vore bättre i dem.
Ja.
Alltså tyngd är fint.
Ja, men det är ju någonting man har lärt sig.
Kvalitet, alltihopa sånt här.
Alltså, om man märker att någonting är fake, gör ju väldigt mycket att så här, det är för lätt. Eller, alltså, så här, det är mycket så det handlar om. Plus att det är ju dyrare. Det är ju tekniskt sett dyrare, för det är ju mer glas.
Ja, ja.
Så, sure.
Och det är ju ett elände, därför att i vinvärlden så vill de ju sälja mycket vin och ska uppleva som kvalitet i dyra flaskor, i tjocka flaskor. Men det får de inte göra. Och det är vansinnigt hur koldioxid hänseende då.
Ja, men transporterar runt liksom ett kilo glas som inte ens är...
Mitt rekord är 1,3 kilo och en flaska från Argentina utan innehåll.
Det är vansinnigt. Du har köpt glas.
Ja. Men nej, alltså du pratar om form och färg och känsel och sånt där, så har jag gjort något experiment också med...
Har du gjort?
Nej. Men vi kan göra det sen.
Ja, okej.
Okay. om man dricker vin och så samtidigt gnider man på någon silkesduk i rena, eller juteväv, bara så här, upplever man vinet annorlunda då, blir lite silkigare om man gnider lite silkesduk mellan fingrarna, blir det, känns det lite grövre om man har en gammal säck man har händerna i.
Ja. Det är sant.
Ja.
Är det här Charles Spence igen?
Ja.
Ja. Han har liksom, alltså jag vill se hans liksom inköpsbudget, som han säger, vad var han Oxford eller vad var han ifrån? Ja. Hej, jag behöver tjock duk. Jag behöver också jättemycket vin, hörni. Jag behöver ljus och äpple. Och så här. Vad är det du håller på med, Charles Spence?
Ja,
det är viktig forskning.
Jag vill ha en ullmatta.
Ja, en ullmatta.
Och gosa i och dricka vin samtidigt.
Ja, exakt.
För det har han gjort också. Och han gjorde också ett experiment med att han klädde in vinglaset i fint sandpapper.
Ja, det är jobbigt att hålla eller skönt, beroende på om man vill få tag i det.
Eller räfflade glaset. Och det blev också en annorlunda upplevelse när man höll i ett litet raspigt glas med fingrarna. Så upplevdes vinet lite grövre och tristare.
Ja, det är intressant. Det är också väldigt jobbigt att hålla i ett vinglas som är gjort som en rasp. Typ.
Ja.
Fruktansvärt. Men jag fattar, det påverkar också.
Ja, allt påverkar.
Mm.
Det är till och med att han har konstaterat att öran och näsan, så går det en liten kanal mellan örat och näsan.
Ja, örat och näsan. Ja, det vet jag.
Så att när du hör ett ljud, och det här kanske förklarar en del av det här, så skulle det teoretiskt sett kunna påverka näsans molekyler, eller upplevelsen av de luktmolekylerna i bulberna där, på grund av ljudet som går via någon kanal däremellan.
Ja, alltså jag vet det, för att en... Vän till mig, det här är så länge sedan, vi var inte jättegamla, slog ut trumhinnan på en kräftskiva. Alltså han spräckte trumhinnan i vattnet.
Det var lite högljutt.
Nej, han hoppade i vattnet och landade på örat. Och sen så, men då kunde han alltså röka en cigarett och blåsa ut rök genom örat.
Mm.
För att trumhinnan var inte i vägen. Så då hängde det ihop liksom.
På den tiden man rökte?
Ja.
Och näsan också då, ja, det är ju samma sak.
Det är samma, näsan och munnen,
det var den
hänger
kanal
ihop.
Ja, just
men
det.
Liksom, men det kunde komma ut genom örat. Det är förstås jättedåligt, för där man vill inte ha massa gammal nikotin och skit. Det var ju ingen glad över. Men det hängde ihop.
Ja, men det finns mycket man inte vet.
Ja.
Som får sin förklaring på kräftskivor.
Mm. Kunde ni det?
Ja, just det. Nej, allting slutar ju med hjärnan som sagt. Vi började med den.
Vi började med hjärnan.
Och sluta med den.
Vi slutar med hjärnan. Vi
lägger
av den.
Hur lurigt det är med hjärnan.
Mm.
Och nu har de alltså studerat det där. Och det här var inte Charles Spence, utan det var några forskare från Bonn.
Bonn?
Inte Bonn, utan Bonn.
Bonn.
Som stoppade in folk i en MR-röntgen. Ja. Vad heter det? MR-kamera heter det, va?
Kanske.
Magnetröntgen.
Ja, just det.
Där man kan titta in i hjärnan.
Just det, man kan se hur det ser ut bakom benet.
Live.
Ja.
Tittar de här. Och då ville de se hur folk upplevde vin.
Mm. Ja.
Hur man nu provar vin i en magnetröntgenkamera.
Just det, de får med en liten slang eller någonting.
Men då gjorde de, basen är ungefär samma i alla de här. Men här hade de tre olika viner.
Mm.
Och det var massa folk som gjorde det, 30 personer i 30-årsåldern. Så det är som unga, friska människor. Och de fick prova vin. Vinet kostade 12 euro.
Mm.
Men när de provade det, tre gånger fick de prova, och då sa de att det här är olika vin. Det första vinet skulle kosta 3 euro, det andra 6 euro och det sista 18 euro.
Okej. Vad hände med 12 euro vinet? Det var det de hade.
Det var det som de hade som basvin.
Ja, det. Och så sa de att det kostade på tre olika price points.
Mm.
Ja. Mm.
Och då kunde de se hjärnan faktiskt, inne i hjärnan, hur priset påverkade upplevelsen utav vinet.
Aha. Det är ju intressant. Vad är det som händer då?
Jo, att det blir mer aktivitet i hjärncentrum där man tolkar vinupplevelser, wherever that is. Men att hjärnan helt enkelt övertygar oss själva att ett vin smakar bättre när vi vet att det har ett högt pris.
Mm. Ja, men alltså, jag kan absolut känna igen mig i det här, såklart jag gör. Jag är en mänsklig varelse med en hjärna. Men att om någon ställer fram ett vin som inte är så speciellt, då tänker jag inte efter och tänker, ja, tack för ett glas vin. Men någon som säger, inte vet jag, någonting som gör att man förstår att det här är dyrt, då känner man, oj, nu måste jag tänka till.
Mm.
Och då är det klart att man går igång då.
Ja, då lurar hjärnan en att uppleva saker och ting som man kanske inte ska tillskriva det här i vinet egentligen.
Nej.
Men man vill gärna tro, ja, jag går på det garanterat.
Ja, det lättaste sättet att höja kvaliteten på ditt vin är att göra det dyrt bara, för då tror folk att det blir bättre.
Ja, precis.
Ja. Mm. Men, riktigt dyrt.
Ja, precis. Jag borde ju veta bättre, tänker jag, som vinprovare och vinskribent.
Du är omöjlig, opåverkningsbar är du.
Men det, alltså, man kan bli lurad hur som helst. Men de har gjort experiment med vinskribenter. Och då handlar det om att bedöma ett vin som man inte vet hur mycket det kostar, om det är bra eller dåligt.
Nej.
Och då tyckte ofta, alltså amatörer tyckte ofta att dyra viner inte smakade lika bra som ett billigt, populärt vin.
Alltså typ en... inte en Ripasso eller någonting sånt.
Ja, jämfört med... Och det beror ju ofta på att dyra viner är liksom mer krävande, och är man inte van vid att prova dem,
nej,
så kan de ju upplevas som lite strävare och svårare att förstå och inte lika goda som de här som har lite mera sötma och är kanske enklare. Och där lurar man vanligt folk, vanliga vindrickare.
Till skillnad mot ovanliga vindrickare.
Ja, och jag är en ovanlig vindrickare.
Du är den ovanligaste av dem alla.
För att jag har hållit på och provat mycket vin, och då fattar man ju vad som är bra och inte bra. Så vinskribent eller vinprovare gick inte att lura så lätt som vanligt folk när det gäller den övningen.
Nej.
En viss upprättelse får jag säga.
Men alltså, jag skulle säga att det där gäller all kultur typ. Alltså så här, det är klart att om man tittar på lite film, säger vi, då och då, det är klart att man tycker att en rykare med action är bra, eller en lite riktig stadig romcom med tydliga, alltså så här, det är ju skönt, det är nice, man fattar. Nu är det den här känslan jag ska känna. Men om man tittat på jättemycket film och jätteintresserad av film, då tycker man en sån subtil, svårmalen, tysk, svartvit film är bättre. Men den är inte lika tydlig, inte lika enkel, det är mycket jobbigare. Men har man lärt sig uppskatta det så är det bättre.
Precis.
Och det är samma princip liksom.
I något experiment så bad de att skulle värdera priserna på de här vinerna också.
Ja.
Och de hade ett vin för 6, var i England tror jag, 6 pund och ett för 36 pund. Och då tyckte de att det är billigare. De visste ju inte vad de kostade.
Nej.
Det där kan jag betala 10 pund för.
Ja, ja, ja.
Och det är dyra, 8 pund.
8 pund.
Ja. Det kostar 36.
Ja.
Ja, du fattar.
Ja, spännande. Men jag vet, okej, så du har liksom, folk är pantade, men ni vinprovare, ni ser igenom det här.
Vi är lika pantade som alla andra, men när det gäller att prova bra viner och dåliga viner så är vi nog kanske bättre än genomsnittet.
Ni har övat.
Vi har övat.
Ja, men alltså, det här är ju väldigt, det är svårt att liksom få en sån här magnetröntgen hemma, eller så alltså, finns det något kul, alltså jag tänker med tyger skulle man ju kunna göra hemma. Det
kan man göra.
Eller finns
det är svårt att mäta ändå.
Ja, men det är väl bara hur känns det liksom. Det är det man kan göra. Men finns det något annat test man kan göra hemma?
Ja, Jag har tänkt på en grej som jag faktiskt inte har gjort än, men jag vet de som har testat, och det är ganska roligt att ta ett fint rödvin och servera det i en liten plastglas eller en pappmugg och ett stort fint vinglas.
Typ en kristallglas.
Ja. Sånt. Ja. Och säga så här, hur upplever du det här vinet? Speciellt vilket tycker du var goda, som man säger att det är två olika viner.
Ja.
Säger båda de är en Romane Conti.
Ja.
Latache.
Ja.
Ja. Ja, men det kan man testa hemma.
Det svåra med det där är ju att då måste man hitta någon papp eller plastmugg som inte smakar av sig på vinet. Alltså papp.
Ja, men du tar en sån här picknickplastmugg.
Ja, från någon folie. Ja. Ja.
Det andra som jag har tänkt på är ju att lura med färger.
Mm.
Och det kan ju, det är kul. Jag tror att det alltid kommer att funka. Om du tar ett vanligt neutralt vitt vin, häller upp till två glas och låter det ena vara vitt och det andra färgar du rött med lite karamellfärg eller någonting annat. Och så ombeds du att beskriva de här vinerna. Då har det visat sig att folk beskriver vittvinen i termer utav friskt och fruktigt och så vidare.
Ja, just det.
Och det andra får lite mera blåbär, lite tyngre dofter, kaffe, tobak, eller allt som liksom hänger ihop med rödvin, trots att det är samma vin.
Det är jättespännande. Återigen, vi är pantade varelser. Men det är ju spännande, det är ju därför jag vet att du har pratat om när vi pratade om att prova vin, tror jag. Alltså det här med blindprovning i svarta glas. Om hur svårt det är om man tar att veta egentligen vad det är för färg på vinet. Alltså så här, det är självklart när du ser att så här, men det här är rött, men om du skulle ha ett svart glas.
Nej, det är intressant. Är det färg inte, doftar inte.
Nej. Det är ett bevingat ord från dig, pappa. Färg doftar inte. Ja. Men det är sant. Det är sant. Spännande.
Ja. Ja, så det där kan man testa hemma.
Ja. Det var en himla massa tester här. Framförallt var det Charles Spence som har den underligaste inköpskontot på hela Oxford. Men också många intressanta resultat. Allt från Pringles chips till träkojor och cedersmak. Och
men vad tror du själv? Kommer det här att förändra? Vi har ju pratat om ljud, ljus, färger, former, alltihopa. När man upplever saker, du går ju mycket på restaurang. Märker man liksom att folk försöker tänka mer på miljön, alla aspekter på den, inte bara bordsduken och hur mjukt man sitter?
Jag tror att det är absolut någonting man tänker på. Framförallt i liksom ett inledande skede, alltså så här, när du kommer in någonstans, i en restaurang, man ska gå till en hovmästare, alltså precis de stegen tror jag är jätteviktiga.
Jag har ju hållit på med restauranger mycket, som du vet, och det vi pratar helt om, det är verkligen sanningens ögonblick när man träder in i restaurangen.
Vad är det för känsla jag får?
Ja, och vilken stämning försätter de det genom att säga något eller inte säga något.
Ja, men annars
har ni bokat bord eller?
Ja, exakt.
Eller välkommen.
Ja, det är otroligt A och O typ. Men annars så tror jag att så här, man kan lägga hur mycket pengar och forskning och saker och sånt. Men det är så en liten del jämfört med det man ska lägga pengarna på. Vilket är det du sa nyss. Egentligen är så här, har du trevligt, har du kul, så kommer det också smaka bättre. Och det påverkar mycket mer om du är på bra eller dåligt humör. Tror jag.
Men är det inte så att restauranger och barer där man dricker vin har blivit så mycket mysigare?
Jo.
Ett tag skulle allting vara så jädra sparsmakat och betong och sten och ett tråkigt ljus och så här.
Koppar mycket. Ja. Ja. Lite labb. Ja, men nej, nu ska det vara mer cozy, absolut.
Ja.
Men det är väl mottrenden mot det här ljusa, fräscha, så kommer något annat så.
Jo, men också att upplevelsen blir större och bättre.
Mm.
Ja. Vilken miljö är bäst att dricka vin i då? Nu ställer jag frågan till dig.
En sån vit void. Det är liksom, du vet inte upp eller ner. Du är tyngdlöst. Och sen är det bara vitt överallt. Och så får du ett vin som är tyngdlöst också. Som när man ser på såna rymdskepp. När de dricker vatten. Det flyter såna bubblor.
Ja.
Och du är naken. Och då kommer det in i det är den enda neutrala upplevelsen.
Ja, det kan man ju säga. Ja. Ingenting annat.
Nej.
Du har öronproppar, det hörs ju ingenting.
Det hörs ingenting, du du är sövd. Ja. Nej, någonting sånt.
Nej, men alltså det är väl allmänt känt att om man sitter på en, ja, vi pratar om en taverna i Grekland och solen går ner och det är bouzouki-musik och du dricker ett taskigt grekiskt vin, så blir det fruktansvärt.
Typ
retsina. Mm. Det blir otroligt gott. Det just i den stunden. Ja. Det är ett välkänt psykologiskt fenomen.
Och sen sitter man där med sin falukorv i sin tvåa och bara retsina, var det inte något annat vi hade? Det här smakar inte likadant. Nej.
Det här smakar ju kåda.
Ja, det var inget gott.
Herregud. Ja. Men man vet inte. Många har ju sina vinkällare i en lite fuktig rå sten inklädd rum eller tegel i källare och tycker att det är mysigt.
Ja.
Och vinet är gott. Så att man är sig själv närmast.
Man jobbar på de minnen man har och försöker förstärka dem.
Så är det.
Ja, jag det är klar. Är du klar?
Ja.
Ja, okej. Okay. Vad bra, tydligt. Då säger vi hej då och skickar med en god känsla. Jag vet inte, vi kan bara jobba med ljud nu, så vi har en glad låt här i bakgrunden som gör att du blir glad.
Alla sinnens.
Exakt, och så blir alla glada. Ja. Så får ni lukta er fram och kanske prova lite av de här grejerna själva. Lura en kompis, det är kul. Och sen säger ni, ha, jag fick dig, du är pantad. tips från oss. Vad kul att ni var med oss. Vi kanske ses och hörs i våran Facebookgrupp.
Ja, trevligt.
Trevligt. Jag ska också säga att om... påminner här ibland. Man får jättegärna gå in på i podcaster-appen då, där man många lyssnar, vet jag, och ge oss 5 stjärnor, eller vad man tycker att vi förtjänar.
Är det max?
Det är 10 max, men vi vill bara hälften av det. Nej, gärna max 5. Och anledningen till att jag säger det är att det hjälper med algoritmer och sånt där spännande som gör att den syns mera. Så om ni kan det, jättebra. Det går ganska fort, det är bara att klicka och då märker Apple så här, oj, även Poppispodd, den ska vi visa för fler personer. Och så blir alla glada.
Toppen.
Men toppen, vi hörs igen om 2 veckor.
Ja, toppen. Tack.
Hej hej.
Hej hej.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Save big money now on new siding from LP Smart Side at Menards. Update and beautify your home with your choice of 13 timeless colors of pre-finished engineered siding. It's durable and includes a Sherwin-Williams factory finish paint warranty that means no painting for years to come. View our entire selection of siding from LP Smart Side today. And don't forget to check out our flyer on Menards.com for all the great deals happening now. Save big.